Det här är alltså den sista predikan i vår gudstjänstserie om klimatsmart tro. Och som sagt så är frågan idag, finns det något hopp? Och frågan om hopp känns väl mer aktuell än någonsin. Självklart utifrån klimatet, men inte minst utifrån coronasituationen. Kan man känna hopp när vardagen är reducerad? När man inte vet något om hur saker ska bli, går det vara hoppfull om saker som man ser fram emot, men som sagt inte vet om de blir av? Kommer jag eller andra min närhet bli sjuka? Vad händer med ekonomin? Kommer sjukvården klara allt? Får jag behålla jobbet? Och så vidare. Alltså klart det är stora frågor. Och så har vi samtidigt frågan om klimatförändringarna som just nu inte hörs lika mycket. Men finns det något hopp där? Kan vi tänka att Tobias och andra bönder går en ljus framtid till mötes? Hur kommer det gå för våra barn, barnbarn, barnbarnsbarn som får ärva jorden av oss? Kan vi vända på den globala uppvärmningen? Alltså finns det något hopp? Det är en högst aktuell fråga. Alla människor som någon gång har satt sitt hopp eller riktat sitt hopp till någon eller något eller känt sig positiv till framtiden på grund av någon eller något och så har denna någon eller detta något svikit eller visat sig att inte hålla. Ni vet vad det betyder när man har något att hoppas på. Och ni vet framförallt vad det betyder när man inte har något att hoppas på. Du lyssnar ju som stod en dag framför en sån som jag. Men bredvid den som var snyggare än du. Och ni lovade varandra att det var bara döden som skulle få skilja er åt. Men en dag så upptäckte du att det var inte fram till döden som gällde. Utan till den dagen som en annan person kom in i din mans eller frus väg. Alltså du vet ju verkligen vad det innebär att vara tveksam. Till om man kan fortsätta hoppas på kärleken. Om man kan hoppas på människor. Och relationer i vad som synes verkar vara en hopplös värld. En förlorad och förstörd värld. Eller du som blev lovad något på jobbet. Du höll din del av avtalet. Du till och med gick en extra mil för att få bonusen, för att få lönen, för att få det nya uppdraget. Men det blev trots alla dina insatser inget av det där. Du vet hur det är med att sätta sitt hopp till andra människor i olika delar av livet. Att det inte är helt enkelt. Eller du som hade förhoppningar för något av dina barn. Både du och andra såg stora möjligheter i honom eller henne. Men så hamnade ditt barn i fel sammanhang. Med fel människor. Och livet blev inte som du hoppades. Vare sig för ditt barn eller för dig. Och du kan inte gå tillbaka i tiden. Och ge dem möjligheten att ändra sig. Du kan inte ge dem deras tonårsår på nytt. Och så tittar du på din familj och din situation nu. Och så vet du att det är svårt att vara hoppfull. Att vara positiv till framtiden. För rätt många så är detta en fråga. Hur har jag hopp? Och hur kan jag känna ett stabilt hopp i en värld där det inte verkar finnas så mycket hopp? Där det finns rätt så mycket hopplöshet. Och har du aldrig ställt dig den frågan än? Har du aldrig upplevt den känslan? Gör dig redo för det kommer att komma. Och kanske är det som sagt mer aktuellt än någonsin att ställa in sig på det där både utifrån coronafrågor, miljöfrågor och annat. Visst känns det bra att du valde att lyssna på den här predikan med ett sånt uppmuntrande budskap. Men sanningen är den om att du är en person som någon gång ställt dig frågan varför. Alltså vad är det för poäng? Varför ska jag satsa på kärleken igen? Varför ska jag ens ansöka om det där jobbet? Varför ska jag ens våga tro att jag kommer bli frisk? Om du någon gång ställt dig frågan varför? Vad är meningen? Alltså då har du också snuddat vid frågan. Om man kan känna hopp i en hopplös värld. Om det finns någon anledning att ens vara hoppfull. Nu tror jag ganska många kan definiera vad hopp är. Men skulle man känna att man vill uppdatera sin definition eller behöver något mer konkret så tänker jag att hopp kan man definiera så här. Och jag har snott detta från andra. Tror inte jag har kommit på detta själv, för det är ganska bra. Hopp är en person eller en sak där dina förväntningar och dina förhoppningar är samlade. Personen eller personerna, eller saken eller sakerna, där det du förväntar dig och det du hoppas på för nu och framtiden, där det samlas, det är hopp. Det är de sakerna du sträcker dig till, som du lutar dig mot. Det som du känner ger dig stadga för framtiden. Ditt hopp är i den relationen eller de relationerna. Det är det företaget, i det du kan, i den resan, i ditt jobb, i dina barn, i dina föräldrar, hur du ser ut. Helt enkelt där du har centrerat och samlat ihop dina förhoppningar och förväntningar i något. Där finns ditt hopp. Hopp är som en stege som vi skulle luta mot en vägg. Och det intressanta är att detta är ingenting som vi lär oss, utan detta är någonting som bara kommer för oss. För den dagen du föddes, då lutade du automatiskt din stege mot dina föräldrar. Att ditt hopp för din framtid hade allt att göra med dina föräldrars vilja och kapacitet att bry sig om dig. Alltså det var inget medvetet val du gjorde när du föddes. Men sakta men säkert, när du blir lite äldre, så bör du flytta den stegen. Från att enbart lutas mot dina föräldrar till att i alla fall delvis våga luta den mot din egen förmåga att klara dig själv. Du vet när barnen säger, du behöver inte cykla med mig idag mamma, jag hittar vägen själv till skolan. Eller den gången de säger, idag så lagar jag maten. Eller när de berättar att de skaffat egen lägenhet. Steg för steg så lär vi oss att flytta den där stegen till att lutas mot något som stöttar våra egna drömmar. Våra egna ambitioner, förhoppningar för livet och för framtiden. Och vi är oftast inte medvetna om att vi gör allt detta. Alltså de flesta av oss går genom livet, i alla fall rätt så omedvetna, vad eller vem det är vi hoppas på. För vi har liksom inte behövt reflektera över det. Men du som lyssnar, du har lutat din stege mot någon eller mot något. Du har samlat dina förhoppningar och dina förväntningar i någon eller något. Men det kommer komma en dag då vi verkligen funderar var vi har vår stege någonstans. Och det är den dagen när vi börjar känna hopplöshet. Eller ställa frågan, finns det verkligen något hopp? När klimatet är på väg att rasa och vi hör att våran jord klarar inte av fler graders temperaturhöjning. När corona hotar både hälsa och ekonomi. Eller när den som sa att hon älskade dig helt plötsligt slutar att älska dig och istället börjar älska någon annan. Det är först då många av oss ens börjar tänka på vem eller vad mina förväntningar och förhoppningar är samlade kring. Så när du känner oro, när du känner hopplöshet, när du undrar hur det ska gå i framtiden för dig och för den här världen och klimatet, det som händer då, det är att du börjar märka att väggen som din stege lutar mot börja svikta. Alltså vi får inte barn när vi trodde vi skulle få det. Jag kom inte in på utbildningen trots att jag så gärna ville. Eller vi fick inte låna pengar av banken för att köpa det där huset. Vi lutade vår stege mot något som vi trodde var stabilt och stadigt. Men som helt plötsligt började svaja. Det är bara när vi själva känner att vi finns i en hopplös värld som vi också kan inse att vi har lutat stegen mot något som inte var så stadigt som vi först trodde. Alla människor har en stege av hopp och lutar den mot något. Och frågan för alla människor är, kan man på riktigt känna hopp i en till synes hopplös och söndrig värld? När man öppna Bibeln. Och nu vet jag att det på något sätt är så självklart att jag som pastor står och säger detta. Men när man öppnar Bibeln så går det som genom en röd tråd genom hela Bibeln. En hälsning om att vi människor ska sätta vårt hopp till Gud. Alltså Gud bjuder in oss att kalla honom vår far och han uppmanar oss att luta vår stege mot honom. Men jag tror det är så här att vi som finns i västvärlden, vi har ganska stora problem med detta att luta vår stege mot Gud. Att på riktigt tänka och tro att hoppet för livet och den här världen skulle finnas i Gud. Och anledningen till att vi har svårt för det där, det är att vi är ju några av de bästa i hela världen på att bygga väggar som är stabila att luta stegen mot. För vi tror, och vi har väl all rimlighet blivit lärda så, att om vi har rätt utbildning och om vi samtidigt har rätt hem, bil och olycksfallsförsäkring så kommer stegen stå kvar. Och om du gifter dig och om du pensionssparar och om du inte håller på med droger och om du motionerar, då står din stege stabilt och inget rubbar den. Sofia läste i början av gudstjänsten från Romarbrevet 8, vers 20 och framåt. Och i den texten så förklarar Paulus vad vi bör luta vår stege mot. Det är liksom ingen överraskning, men vad Paulus gör i de här meningarna det är att han förklarar hur meningslöst det är för varenda människa att luta vår stege mot vår förmåga att kontrollera och förutspå framtiden. Och jag vill snart läsa för er samma text som Sofia läste och så vill jag läsa lite till. Men innan det är bara en kort bakgrund som är viktig. Ett ord som kyrkan och Bibeln återkommer till ofta det är ju ordet synd. Och när vi tänker på det så tänker vi ju ofta på en handling. Fundera på, var det där synd eller inte? Vi tänker att synd är något man gör. Det är en händelse. I den här texten så beskriver Paulus synden på ett helt annat sätt. Och det är något Bibeln vill stryka under för oss igen och igen och igen. Och märkligt nog i dessa tider så beskrivs synden i Bibeln mycket mer som en sjukdom. Som ett virus som kommer att påverka precis allting. Relationer, skapelsen, relationen mellan människor och skapelsen, vädret, djurriket, rubbet påverkades av synden. Och enligt Bibeln så är den här smittan, det här viruset, dödligt. Vilket betyder att allt som lever en gång kommer att dö. Och nej, det är inte bara livscykeln som på jorden som fungerar så. Utan anledningen till att allting kommer att dö är synden. Alltså det är vad synden gör. Och synden påverkar liksom allt som finns. Och det är också anledningen till att det i längden är en dålig idé att luta sin stege mot något som är kopplat till den här världen. Paulus började ju skriva så här. Allt skapat har lagts under tomhetens välde. Känner du tomhet någon gång? Känner du meningslöshet? Alltså vet du varför? Jo, den här världen är påverkad av synden. Alltså vad är det som gör att klimatet lider? Vad är det som gör att sjukdomar som corona och andra kan dra fram över världen? Vad är det som gör att människor svälter? Varför blev du lämnad? Varför ställer vi oss ofta frågan varför? Jo, för den här världen är lagd under tomhetens välde. Hela vår värld, allt skapat, är påverkat av synden. Några ord längre fram så fortsätter Paulus så här. Allt skapat har lagts under tomhetens välde, men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Alltså helt plötsligt så blickas det framåt. Det handlar om hopp, om något bra som ska hända. Men samtidigt en beskrivning om att allt skapat är slav under förgängelsen. Alltså Paulus menar att allt är förgängligt. Ett av mina barn påpekade för ett tag sedan att några av mina skäggstrån hade blivit gråa. Alltså det är väl ett sätt att se åt vilket håll det barkar. Men sanningen är att vi alla ska ditåt. Samtidigt så gör vi allt vi kan för att förgängelsen inte ska få tag i oss. Vi gör det genom att vi utbildar oss bra, genom att vi har bra löner, genom att vi har välrenoverade hus, genom att vi åker på fina semesterresor. Men samtidigt allt pekar mot förgängelsen. Även i det mest lyckliga och perfekta äktenskapet som varat så länge så kommer en av de två vara den som dör först. Att trots att man nästan tänker att det är omöjligt för deras liv har varit så vackert för dem själva, för deras barn, för deras barnbarn, för deras barnbarnsbarn och alla runt om. Den här världen är slav under förgängelsen. Varför då? Jo, för att när synden klev in i den här världen så rörde den vid precis allting. Varenda sak, varenda människa, varenda tillstånd. Och därför är denna världen som den är. Och samtidigt så är detta något som är svårt för oss att tro på. Anledningen till att vi lutar vår stege mot fel vägg, det är för att vi inte riktigt kan ta in att allt är på väg mot förgängelsen. Vi tänker att vi kan besegra oddsen genom allt vi hittat på. Men Paulus han säger, jag kommer komma till något positivt, men innan det så behöver du ta in de här negativa tankarna först. Du kommer inte heller att lyckas. Alltså många har försökt, många kommer att tänkt att de klarar det. Men den här världen är slav under förgängelsen och alla människor upplever det förr eller senare. Sedan så fortsätter Paulus i vers 22 och 23 att tala om någon form av förhoppning och på en befrielse, om något bättre. Om en värld där allt inte går mot förgängelsen. Och så i vers 24 så gasar han på mer med det här med hoppet och så säger han: i hoppet är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Alltså den dagen, den världen kommer komma. Men det är bortom detta livet. Det finns något bättre, men vi ser det inte än. Och så fortsätter han: men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. Alltså om du hoppas att en dag ska du inte behöva ställa frågan varför. Att en dag ska du inte behöva undra om framtiden. Och en dag ska du inte behöva känna dig osäker på om stegen kommer hålla. Om du hoppas på något bättre än detta. Och så kommer själva vändningen här i det Paulus skriver. Då behövs uthållighet. Alltså ja, det finns något mer. Det finns en annan värld som inte bara är hopplös och bruten. Men det som ger oss hopp, det är inte en vägg vi själva bygger upp och lutar stegen mot. Utan hoppet finns i Gud själv. Så han säger, i den kristna tron finns det hopp. I tron på Jesus finns det något att vänta på, något att se fram emot. Gör man en snabb sammanfattning av verserna som kommer sen, vers 26-30, det är ungefär: Gud förstår din frustration. Alltså Gud hör dig när du frågar varför. När du suckar över klimat och karantän och ensamhet. Och Gud förstår och vet att din stege ramlar då och då. Och Gud känner allt det där så mycket att hans ande ber för dig och ber för mig. Sedan så tar Paulus i ännu mer och så skriver han så här i vers 31. Vad innebär nu detta? Jo, om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla. Varför ska han inte skänka oss allt med honom? Det Paulus säger här är: när Gud blir centrum av ditt hopp, när alla dina förväntningar och förhoppningar samlas i kärleken Gud har till dig, det är då du möter hoppet som aldrig gör dig besviken. Nu tar vi ett långt kliv ner till vers 38. Och om det här vore en film så hade det lagts på mäktig och effektfull musik nu. För hör vad Paulus skriver här. Jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet, eller något annat i skapelsen, och där kan jag fortsätta fylla i, varken skilsmässor eller uppsägningar, vare sig pandemier eller klimatkriser, varken karantän eller ensamhet, eller något annat du kan komma på, skulle kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Och så vad är det Paulus säger? Jo, han undrar, vill du sätta ditt hopp mot något som är helt säkert? Vill du hoppas på något som inte gör dig besviken? Vill du ha något att hoppas på varenda eviga gång? Då måste du flytta stegen. Och det spelar ingen roll hur utbildad du är, hur bra familj du har. Men vill du ha ett hopp som fortsätter vara hoppfullt, trots att världen till synes verkar vara både hopplös och bruten, då måste du flytta stegen och luta den mot din himmelske far. För det finns ingen annan plats som du kommer hitta hopp som håller hela vägen. Bara för att man flyttar stegen blir inte allt enkelt. Paulus som skriver detta, han var med om 3 skeppsbrott. Han blev stenad, han blev fängslad, han blev missförstådd, han blev misshandlad på grund av sin tro. Han fick stava till rätt så många varför. Han upplevde ganska mycket frustration. Men ändå så visste han att trots att livet emellanåt är på det sättet, så finns det en vägg att luta stegen mot som ger en helt annan stabilitet än allt annat. Och samtidigt som vi flyttar stegen från den ena sidan till den andra, så betyder det att här gör vi vårt bästa. Det betyder att vi liksom lever ut Guds värderingar i en värld där det inte finns så många lyckliga slut, men däremot rätt så mycket frustration. Det betyder att du älskar människor som en galning, men när du inte blir älskad tillbaka så förlorar du inte hoppet, för ditt främsta hopp är lutat mot något annat. Planerar man för sin framtid? Ja, men det är klart man gör. Har man ambitioner? Vill man något? Ja, självklart. Utvecklar du dina talanger och det du kan? Givetvis gör du det. Du utvecklar, du lär dig, du växer, du tar för dig, du sparar, du älskar, du gör allt det där. Men sätter du ditt hopp i ditt hårda arbete? Vad som finns på bankkontot och att du är disciplinerad? Nej, säger Paulus. Du gör som Jesus, du gör som Paulus. Du lever ett liv där du fullt ut engagerar dig till den här världen. Men i slutet av dagen så säger jag, trots att allt är där och på grund av allt det där, så finns mitt yttersta hopp i min himmelske far. Det är där min stege står lutad. Vad har detta med klimatet att göra? Alltså, säger detta något om att det finns hopp för klimatet? Nej, men ändå, jo. För vad det säger är att det finns hopp på grund av att Gud har gett oss hopp. På grund av att han är vårt hopp. Han som inte skonade sin egen son för att vi skulle få leva, för att vi skulle få hopp. Han investerade allt i oss. Det betyder att när man är en som säger, Jesus, det är dig jag följer, så säger han också att det hoppet ska du ta vidare till andra människor. Till en skapelse som är påverkad av synden. Nej, du kan inte rädda allt. Men det finns hopp för denna världen på grund av Guds hopp till dig, till denna världen. Ett av de mest kända bibelorden som finns säger så här. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Alltså, vad var anledningen till att Jesus dog? Jo, för att hela världen, för att hela skapelsen är lagd under tomhetens välde. Allt är slav under förgängelsen och det gör att döden härskar. Men Jesus led och dog på korset för att du ska ha hopp och för att hela den här världen ska ha hopp. Det betyder också ytterst sett att det är Guds kärlek som kanaliseras genom osjälvisk sjukhuspersonal, genom visa ledare, solidariska invånare som du och jag, som är lösningen på coronasituationen. Ytterst sett är det på grund av att det finns en Gud att luta sin steg emot som det finns hopp för klimatet. För hoppet om en bättre värld drivs vidare från land till land, från människa till människa, på grund av att Gud inte har gett upp den här världen. Vill du ha ett hopp som håller? Vill du luta din steg emot något som faktiskt aldrig kommer ge vika på riktigt? Luta den då mot Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Alltså det finns ingen annan plats att välja. Så här är det för dig och så är det för den här världen när osäkerhet möter oss. Och när vi inte kan se klart kring framtiden. Det finns en vägg som inte ger vika. Luta din steg dit. Var med mig i en bön. Tack Gud för att du håller. När inget annat verkar hålla. När ingenting annat verkar vara stabilt. Trots att det kanske först ser ut att vara så. Så säger du att du håller. På grund av din död och din uppståndelse så kan vi luta våra liv mot dig. Och nu vill vi göra det. Och jag ber för den personen som just nu känner hopplöshet i en bruten värld. Så känner att Gud, jag kan inte se klart på framtiden på grund av så många olika anledningar. Välsigna den personen. Och låt honom, henne, få smaka på vad det innebär att uppleva att i Gud finns det ett hopp som håller. Amen. Vi ska fortsätta vara i bön. Och vi är det när kören leder oss i några sånger. Var med i bön där du finns. Be om hopp för ditt liv. För dina vänners liv. Be om hopp för den här världen. Jesus vill ge det till dig och till vår värld. Var med i den här bönestunden. Och vill du att någon ber för just ditt bönämne så kan du skicka in din bön via vår hemsida. Gå in på ekumeniakyrkan.se/vargada och så leta dig fram till den rutan som heter bön. Du kan vara anonym om du vill. Nu sjunger vi och så är vi i bön.